CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det här är fredagsintervjuns special om parallella rättssystem och klanmentalitet i Sverige. Gäster är författarna Per Brinkemo och Johanna Bäckström Lerneby. Programledare Jörgen Wittfeldt.
Hur kan en enda släkt styra en stadsdel med lika många invånare som hela staden Borlänge? Ja, det är en grundfråga i den nyligen utkomna boken Familjen av Johanna Bäckström Lerneby. Där beskriver hon hur familjen, som hon kallar Al-Asin, med hjälp av auktoritet byggt på ett trovärdigt hot om våld i Göteborgs stadsdelen Angered, har tagit över flera av de roller som myndigheter normalt har. Företrädare för familjen såväl utreder som dömer och straffar. Kanske finns en del av svaret på den frågan i det svenska samhällets vaga uppfattning om hur klanstrukturer fungerar. I stora delar av världen, bland annat i många av de länder varifrån människor har invandrat till Sverige, råder fortfarande samma logik som gällde här i Sverige för cirka 500 år sedan. Individen är ingenting utan sin släkt, som innebär skydd, sammanhang och identitet. Och när en person begår en dålig handling drabbar det alla i släkten, varför det är släkterna eller klanerna som måste göra upp. Och den släkt som har störst förmåga att upprätthålla sin respekt, ibland med sitt våldskapital som medel, blir mäktigast. I denna fredagsintervjuspecial, det sista avsnittet före sommaruppehållet, ska vi bara djupare i hur det här fenomenet ser ut och hur det fungerar i en svensk kontext och vad som kan göras åt det för att skydda det svenska samhällets ordning när det hamnar i konflikt med klanmentaliteten. Jag säger varmt välkomna till Johanna Bäckström Lerneby och Per Brinkemo.
Tack så mycket.
Tack.
Om jag börjar med dig då, Johanna, kan du berätta hur du först kom i kontakt med den här familjen som du i boken kallar Al-Asin?
Från början så var det 2006, så det är ganska länge sedan nu. Jag var kriminalreporter på Göteborgsposten och jag och en fotograf hade ett uppdrag ikväll att åka och följa med Angeredspolisen ut på ett vanligt rutinpatrullering kan man säga i stadsdelen. Vilket vi gjorde. Det var ganska struligt i Angered på den där tiden. Och ungdomspolisen fick inte jobba i fred och de tog sig anspråk att göra en massa andra grejer som högriskmatcher i fotboll och demonstrationer och sådär. Så det fanns ett missnöje och det var vårt uppdrag att vi skulle beskriva det. Under den här kvällen så åker vi bland annat till Mixgården i Hammarkullen. Det är fritidsgården där. Och där när vi kommer in där poliserna pratar med alla ungdomar och det är jätteglad stämning, så kommer det en ganska stor vuxen 15-åring fram till oss, jätteglad och trevlig och skojar och vill vara med på bild, och han spelar pingis och vi pratar med honom mycket och sådär. Och vi intervjuar honom och han är med i tidningen, citerar honom, han är med på bild sen också i tidningen. Och när vi går ut därifrån och lämnar stället så säger en polis till mig så här att... Vet du vem det där var? Nej, vadå? Det där var Al-Asin, deras yngsta. Jaha, säger jag. Och tänker absolut, jag tänker ingenting mer på det. För det namnet sa mig ingenting då. Så det var första gången som jag kom i kontakt med släkten.
Och du förstod på sättet han sa det att det här var något speciellt?
Jag förstod att det var något speciellt. Men jag ställde inga följdfrågor. Men däremot ett par månader senare så händer det en sak i Göteborg, ett våldsbrott, där det är en 15-årig pojke som blir illa knivskuren. Han får flera knivhugg i magen och svävar mellan liv och död. Det är oklart om han ska klara sig. Det enda som gör att han faktiskt gör det i slutändan, det är att han kom så snabbt till sjukhus. Och då får jag ganska snabbt reda på att det där var han som vi träffade på Mixgården. Det var samma pojke.
Den glada framåt killen. Ja. Och vad var det som hade hänt då?
Det hade blivit bråk utanför en stor fest som de hade. Och han hade blivit knivskuren av en annan ung kille, en tonåring, helt enkelt.
Mm.
Och sen var det inte nog med det. Utan jag, vad som hände var att jag ringde till hans släktingar faktiskt när jag fick reda på att det var han. Och presenterade mig och sa att ja, jag träffade ju på honom bara för några månader sedan. Och jag vill bara, hur är det med honom, och fråga hur han mådde och sådär. Och sen så var det ingenting mer med det. Men en vecka senare så sker det till riktigt allvarligt våldsbrott i Göteborg. Och då är det en chilensk ung pojke som blir ihjälskjuten på en fotbollsplan. Och ganska snabbt står det klart att den som har gjort det, det är 15-åringens storebror som då var 19 år.
Och chilenaren, på vilket sätt hörde han ihop med detta?
Han hörde inte ihop med detta mer än att han hade knivskurit 15-åringen från första början. Ja, så det var en hämnd. Men han hörde inte ihop med familjen. På något
sätt. Nej. Om jag minns rätt från boken så försäkrade familjen att det var inte så de skipade rättvisa, utan det här skulle polisen ta hand om. Men likväl.
Så. Ja, ja, absolut. Och det här kände ju polisen till.
Mm.
De visste att de jobbade mot klockan. De hade jätteproblem med utredningen. Och det vet ju alla som har jobbat lite som kriminalreporter eller poliser. Alltså det är inte lätt att lösa ett skjutningsmord på en vecka. Polisen sökte till och med upp familjen för att diskutera med dem och tala om för dem att det är jätteviktigt nu att ni låter rättvisan ha sin gång. Det är vi som ska lösa det här mordet. Det är inte ni. Och de försäkrade polisen att absolut så är det, och det är klart att ni ska göra det, och vi lovar, vi ska inte jaga han som har gjort det här. Vi ska inte hämnas. Men det gjorde de.
Sett från deras perspektiv, utifrån den här logiken, om de inte hade utkrävt den här typen av blodshämnd som det faktiskt handlar om, hur hade man sett på dem då, eller hur hade de sett på sig själva? Liksom?
Då hade man sett på dem som att de var svaga. Alltså i Sverige så finns det ju, alla sim är ju ett exempel på en stark familj. Det finns ju flera stycken liknande starka familjer i Sverige runt om i landet, inte bara i Göteborgstrakten utan i Malmö och Stockholm, Uppsala och Jönköping och sådär. Södertälje inte minst. Och många av de här familjerna, flera av dem kommer från det är samma klan, de kommer ursprungligen från samma ställe. Och det är klart att där finns det en förväntan på att de ska hämnas ett sånt här dåd då som skedde, den här knivskärningen.
Mm. Sen den händelsen, förstår jag det som, så började du intressera dig mer och mer för familjen då successivt, inte minst efter den här historien då. Vad var det för bild som växte fram för dig?
Det som växte fram var att de kom upp hela tiden i olika sammanhang, och jobbar du som krimreporter så är det ju av naturliga skäl så skriver du mycket om kriminalitet och brott och straff och poliser och kriminella och sådär. Och de dök upp hela tiden, som jag sa, i olika sammanhang. Så det var, hur ska jag förklara, det var liksom, ibland var det brott, ibland var det folk som hänvisade till dem. Och det kunde vara liksom tvångsomhändertagande av barn, alltså det var en mängd olika sammanhang som de kom upp och. Och framförallt så var det folk som berättade hur mäktiga de var. Och så började jag höra ett rykte också från olika håll. Som var så här. Att jo, men det finns en jättemäktig äldre herre. Han sitter liksom på en guldtron och tar emot gåvor från folk. Som de kommer med till honom. För att hedra honom. Så mäktig är han.
Mm. Och det handlar om är ju då mannen som du i boken kallar för Salim Abu Nisar al-Asim. Det är ju liksom en viktig figur. Du lyckades ju få träffa honom flera gånger till och med.
Mm.
Berätta om honom. Vad fick du för intryck?
Första gången jag träffade honom var 2012. Då var jag i Angered hos en småbarnsmamma. Där hade jag fått ett tips av att, eller det var en kompis till henne som hade ringt mig som journalist och var väldigt upprörd därför att hon skulle vräkas och inte få bo kvar där hon bodde med sina små barn. Och allmännyttan ska ju inte vräka barnfamiljer. Det finns ju liksom en regel som säger så. Han var väldigt upprörd för det här, den här unga mannen som ringde till mig. Och jag sa att jag kan åka och träffa henne. Och prata med henne i alla fall, så får vi se. Jag visste ju inte om det gick att göra något reportage på det, men jag tänkte det var i alla fall värt att åka och träffa henne. Sen så frågade jag vem som var pappan till barnen. Och då sa hon en man som hette Alassim i efternamn. Och då tänkte jag så här, det kan ju vara så att det ligger någonting annat bakom det här. Att inte bostadsbolaget vill att hon ska bo kvar här helt enkelt med barnen. Men jag åkte i alla fall ut och träffade henne och när jag kommer dit, sitter och pratar och hon berättar hela sin historia. Så efter en stund så kommer det in en man genom dörren, bullrig, glad. Hallå, kommer han in och är bara så varm i hela ansiktet, sträcker ut armarna, tar mig inte i hand. Han är muslim, han är imam, han hälsar aldrig på kvinnor, så jag vet att en del blir bekymrade om sånt. Jag bryr mig aldrig om sånt. Han sätter högra handen mot hjärtat och hälsar på det sättet. Hans fru kommer att hälsa på oss och så. Och blir direkt, men Gud bjuder dem inte på någonting. Han går och hämtar energidryck ur kylen och så vi sätter oss och pratar. Otroligt karismatisk.
Du fick ett positivt intryck.
Oh ja.
Förstod du vem det var?
Absolut, jag förstod direkt vem det var.
För honom hade du talat om
det? Ja, ja, jag förstod direkt, det här är mannen som sitter på guldtronen. Och han vet exakt att vi är här nu. Och han vill komma och prata med oss och berätta. Och med tanke på att jag visste vem han var, så var det ju inte så att jag bara blev helt betagen. Därför att jag har ju en bakgrundskunskap naturligtvis om familjen, om honom. Men otroligt charmerande.
Mm. Ja, det är ju den bild man får honom i boken också. Du får ju till en intervju med honom då, som familjen omkring honom egentligen inte vill ha. Men det är en överenskommelse mellan dig och honom och han bjuder in dig till sitt hem och där han bjuder på exotiska frukter och ett långt samtal och en ramadan-middag för att det. Vad händer där? Vad får du för intryck? För då fördjupas ju ändå bilden för dig och du har en del frågor med dig och så som du vill ställa honom.
Ja, absolut. 2012 där så kan jag väl bara säga att det blev inget reportage den gången. Därför att den här vräkningshistorien visade sig vara mycket mer komplicerad än vad den först presenterades som. Inte helt ovanligt. Sen så hade vi ingen kontakt under många år. Inte för att jag inte ville, utan helt enkelt för jag gjorde en massa andra saker. Så det var inte liksom tanke på något reportage då. Men jag har alltid haft det i bakhuvudet. Det var bara det att jag aldrig fick det gjort, om man säger så. Sen så blev det 2017 och jag jobbade på Aftonbladet. 2017 på våren så var det en rättegång mot flera familjemedlemmar. Där de var åtalade för misshandel och övergrepp i rättssak. Då stod Ulf Melander som är polischef i Angered i nordost och vittnade. Någon slags karaktärsvittne kan man säga att han var. Och skälet till att han var där, åklagaren hade kallat honom, det var att hon ville att Ulf Melander skulle teckna en bild av hela den här familjen som en maffiafamilj. Hon menade på att det här målet var mycket mer komplicerat än de personerna som där och då var åtalade. Så att han beskrev dem, hur många de var, 120 individer. Han sa att 60 är över 15 år, 40 är män, 30 av männen finns i polisens register på olika sätt. Och att de har gjort sig kända för mord, för misshandlar, övergrepp i rättssak, narkotikabrott. Riktigt, riktigt grova brott.
Han tog bladet från munnen kan man säga.
Han tog bladet från munnen, vilket gjorde att det var mycket lättare för journalister också att rapportera om det. Därför att då kunde du liksom adressera det som sagt till en polischef. Mina chefer på Aftonbladet läste också det här, eller hörde Ekot bland annat som rapporterade om det och sa, så ska vi inte göra något på den här maffiafamiljen från Göteborg? Ja, sa jag, det är klart att vi måste verkligen göra ett reportage om dem. Så att, och då sa jag det, jag gör det jättegärna och beskrev precis det jag beskrivit för dig här, att jag hade haft i bakhuvudet så länge och och sa att då måste jag intervjua honom som det handlar om egentligen. Därför att han var den enda som jag tyckte var intressant. Mm. Det var familjens överhuvudet. Därför att det är han som kan berätta vad det här handlar om.
Och en imam då, alltså en man som kan Koranen och som medlar i konflikter och som dessutom var helt ostraffad. Och honom träffade du då hemma hos honom. Vad blev liksom ditt intryck efter det där mötet?
Alltså intrycket efter mötet var ungefär, det är så svårt att beskriva därför att han är ju, precis som jag sa förut, det här är en väldigt charmerande och gästvänlig man. Jag blev otroligt väl emottagen. Och den ramadanmiddagen som vi åt, den middag från Libanon, de kom ju ursprungligen därifrån, var fantastisk. Hans fru och barnbarn, flickor naturligtvis, hade stått och lagat mat hela dagen. Det var så oerhört god. Vi satt åt i flera timmar efter intervjun.
Du blev mottagen som en guest of honor, verkligen.
Som en vän. Mm. Som en vän, verkligen. Och då är det viktigt att säga att innan intervjun så hade jag skickat frågor till hans advokat. Så han visste vad jag skulle fråga honom om. Och då hade jag skrivit att jag vill prata med honom om kriminaliteten i familjen och maffiaryktet.
Vad sa han om, alltså bland annat fanns det ju under bara 2 års tid 200 polisanmälningar mot olika medlemmar av familjen. Det måste ju ändå vara besvärande för vilken helig man som helst. Ja. Och alla män och kvinnor gissar jag. Vad sa han?
Han tyckte att det var lite besvärande. Men han sa så här att, ja, men om det är någon som har glömt bilbältet på sig och polisen stoppar dem, så blir det en anmälan. Om det är någon som cyklar utan hjälm så blir det en anmälan. Det är småsaker, menar han. Och då sa jag att, fast det är ju inte småsak. Eftersom att jag hade läst alla polisanmälningar. Så det är inte småsaker. Det är liksom narkotikabrott. Det är misshandlar. Det är övergrepp i rättssak. Han bara, jo. Men det kanske är 10 personer det där gäller. Ja, men även om det är 10 personer med 200 anmälningar så är ju det jättemycket. Rent objektiv, ja. Men han tycker att det är mycket. Men han vet inte om det. Han sa, det låter mycket, men jag vet inte om det är sant. Och det kan vara små grejer.
Och han hävdar dessutom att han inte kan kontrollera alla människors liv. Så han både beskrivs som omnipotent och inte så inflytelserik samtidigt. Då.
Ja, så är det. Och han, det har han ju i och för sig rätt i. Att han inte, han säger så här. Han kan inte läsa tankar. Han kan inte veta vad alla i hans släkt och hans barn och barnbarn gör. De är ju vuxna.
Mm.
Och han har ju rätt i det. Det är klart han inte kan veta det. Han går ju inte och spionerar på dem hela tiden. Men jag vet ju att han vet mycket mer än vad han påstår. Även om det inte är så att barnen och barnbarnen går till honom för att få saker och ting godkända dagen i ända. Det är klart de inte gör. Mm.
Men få saker sker utan att han på något sätt är införstådd. Det är ditt intryck.
Mm. Och dessutom så är det ju så att de här familjerna, även om inte du begår brottet själv, säg att du inte skjuter eller du säljer inte knarket, så lever du av de pengarna som det genererar.
Mm.
Det är ju inte för inte att polisen precis dagen innan påskhelgen var hemma hos honom och beslagtog massvis med kontanter.
Just det.
Hur har han fått dem?
Kanske när han satt på guldtronen. Hur var det med guldtronen?
Nej, jag är lite besviken över det, för det stämde inte.
Det finns ingen guldtron.
Nej, jag frågade honom om det och sa, det här är ett rykte, du måste bara svara på det. Stämmer? Då börjar han gapskratta.
Mm.
Verkligen gapskratta. Han bara, nej Johanna, det stämmer inte. Men, sa han, vet du varför folk tror det? Nej, vadå? Därför att de andra människor som medlar i konflikter, det vill säga skjutningar eller brott, när det sker saker mellan familjer eller mellan kriminella gäng. För att det inte ska hamna hos polisen då, så går han in och medlar. Och andra som medlar på samma sätt som han, de tar väldigt bra betalt för det, sa han. Det kan vara 500 000 kronor du kan få, eller 1 miljon.
Men han tog inte betalt enligt egen uppgift.
Han sa till mig att han inte tog betalt.
Tror du på det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han hittar på det.
Vi ska återkomma till familjen Alassim snart igen och bland annat prata om hur myndigheterna försökte tackla det här då och hur de kanske också ändrade sitt sätt att arbeta. Men innan dess, Per Brinkemo, familjen Alassim är ju nästan ett övertydligt exempel på hur klanmentalitet från Mellanöstern då krockar med den svenska byråkratin. Men du stötte på det här tidigt, i alla fall tidigt för att vara i Sverige i ett helt annat sammanhang. Vilket sammanhang var det?
Jag har ju en bakgrund som journalist och journalistiken förde mig genom en massa omvägar in i en somalisk förening. Och jag slutade som journalist och började arbeta med integrationsfrågor tillsammans med somaliska kollegor efter att jag hade sökt pengar till den här föreningen. Och vi kunde anställa folk och så. Jag kunde väl lite grann om just den somaliska gruppen men ändå inte jättemycket. Men vad som blev väldigt slående efter en tid var ju att när jag såg alla krockar mellan oftast då välvilliga tjänstemän på olika myndigheter så mötte människor från just den somaliska gruppen att man liksom inte, man kommunicerade men man, eller man informerade men kommunicerade inte. Det var sådana glapp. Ingen av parterna förstod varandra. Och det slog mig allt mer att här är ju människor som inte har någon erfarenhet av myndighetsutövning, så som vi menar med myndighetsutövning. I princip inte en enda dags erfarenhet, i alla fall de som blev vuxna efter 1991 när kriget bröt ut. Innan dess,
som du skriver i boken, vi är ju vana vid att man, om det är allvar så informerar man skriftligt, medan det är precis tvärtom, vad jag förstår, bland somalier, att man framför viktiga meddelanden muntligt.
Ja, det är en utpräglad talspråklig kultur, vilket man också vittnar om. Men framförallt också då att man inte heller har erfarenhet av myndigheter och den funktionen. Staten är ju en abstraktion som vi inte tänker på, som vi socialiseras in i. Men det är ju inte alla på jorden som lär sig vad en stat är, vad dess funktion är. Har man erfarenhet av en stat så har man oftast många gånger en väldigt negativ syn på staten eftersom den är så repressiv.
Men många tror ju i någon slags naivitet då att det är precis därför bland annat somalier har valt att invandra till Sverige, för att vi har en robust stat som liksom tar hand om människor och som man kan lita på. Men det låter ju som att det är en grov förenkling då, att det inte är för vår fina stat som de i första hand har kommit hit.
Ja, det är svårt, alltså i någon mening är det väl det, men att förstå vad det innebär, hur djupt staten tränger in i våra liv, det tror inte jag att många riktigt förstår på förhand. Jag tror primärt man har ju hört om det här landet Sverige där man får fri utbildning och sjukvård och man kan leva i fred och trygghet och säkerhet. Det är klart att det är jätteattraktivt. Men sen själva idén om staten och all lagstiftning och hur man löser konflikter här, det är jag inte säker på att så många har någon djupare insikt om.
Du beskriver ju i boken då mellan klan och stat lite grann hur du själv till en början förstod ganska lite om klanstrukturer och hur det påverkar människor från de här länderna där de fortfarande är starka. Även människor som bor och lever i Sverige såklart då. Kan du berätta lite om hur din egen resa såg ut? Alltså från förundran och okunnighet till lite mindre förundran och mer förståelse.
Jag tror att en av de första och starkaste upplevelserna var att vi hade familjer som vars barn hade blivit omhändertagna av socialtjänsten. Och den panik som jag såg, inte bara hos föräldrarna utan hos hela gruppen, inte mina kollegor, för de var väldigt välintegrerade och väldigt duktiga. Men den var monumental och man kunde överhuvudtaget inte förstå att man inte skulle lösa eventuella svårigheter i en familj inom familjen, inom släkten, inom klanen. Och då började jag ana att ja, men de har egna strukturer för detta. Jag minns ett tillfälle där jag fick höra om två pojkar som hade kommit i slagsmål i en stadsdel i Malmö av somaliskt ursprung. Och de var från olika klaner och den ena killen hade blivit misshandlad. Och min spontana reaktion var att ni ringde polisen sen. Nej, vi löste det på vårt eget sätt. Och då killarna hade hamnat på sjukhus, sagt att han trillat ner för en trappa. Och sen hade man då löst det genom att tillkalla de äldste som hade då kommit överens om eller man hade haft en medlare där, och så fick den kille som han hade misshandlat, hans familj fick då betala blodspengar, dia på arabiska eller mag på somaliska, 10 000 kronor och så var den konflikten ur världen.
Det som du beskriver anknyter lite till det som Johanna pratar om egentligen, att det som den här Abonisar sysslar med, att medla då, att det inte är straff utan det är kompensation som man sysslar med. Alltså om någon har gjort något dåligt mot någon annan så ska man kompensera, och det verkar ju vara lite det, den typen av förhandling det handlar om. Utifrån allt det där som du så småningom fick syn på, så förstår jag det utifrån din bok som att du tycker att bemötandet av nyanlända och även de som har varit här lite längre och som kommer från den här typen av områden och kulturer, det brister verkligen från svenska myndigheter för att de inte förstår eller är insatta i hur det här tänkesättet ser ut. Hur konkret kan det brista på grund av det bemötandet från myndigheterna?
Men det är klart att om man som mottagarland inte har en aning om att det finns andra rättssystem som är ganska vanliga runt om i världen, och inte minst i de länder varifrån människor kommer, så lägger man ju fram liksom vårt system som en självklarhet. Man kanske inte ens nämner eller berättar om det, därför att man tror att svensk juridik är universell eller att vår relation till staten, det är väl därför de har kommit hit, därför att vi har hög tillit och de vill också kunna känna tillit. Men det där är ju segdragna processer.
Men hur kan de tro? Alltså när du säger det så låter det helt orimligt att man tror att människor ska intuitivt förstå hur det svenska systemet funkar och att man inte behöver förklara egentligen någonting.
Jag håller med dig. Jag tycker det är helt ofattbart, och speciellt eftersom det har pågått så länge det här. Man har liksom stångat huvudet mot väggen. Man har stått där och förundrats över att det är så pass bristande integration och låtit olika grupper då, alltså så här, för en del grupper går det ju fantastiskt bra, integrationen funkar, men en växande andel är ju så otroligt icke-integrerande, eller integrerade, och att man har låtit det fortgå utan att ställa sig frågor, vad kan detta bero på? Finns det strukturer bortanför det här som inte vi har sett? Men jag brukar tjata om det här att vi svenskar är så marinerade i stat, att vi och socialiserade in i ett system, att vi tror att det är väl lika, de kommer snabbt in i det också. Men jag menar att det är mycket mer sega processer.
Ett exempel som du har i boken handlar om psykisk ohälsa i gruppen somalier. Du fick frågan varför somalier som kommer från ett rätt oroligt land med mycket krig och konflikter och så, aldrig i princip sökte sig till Röda Korsets behandlingscenter för krigstraumatiserade och torterade. Du kunde inte svara på frågan när du fick den, men du tog reda på vad det berodde på. Vad berodde det på?
Jag lyckades få tag på den enda svensk-somaliska psykologen i Sverige, eller som är född i Somalia men utbildad i Sverige. Och han beskrev för mig att begreppet psykisk ohälsa finns inte i det somaliska språket, utan man, för att behandla då när folk beter sig konstigt eller mår dåligt, så luktar man på urter, läser Koranen och så vidare. Han sa så här att antingen i vår begreppsvärld så är man antingen frisk eller galen, och galen vill man inte vara, så det finns ett stigma kring detta. Och att gå till Röda Korsets behandlingscenter vore ju att erkänna sig galen. Men den här psykologen kom att jobba med oss, och när han förklarade att det finns alternativa behandlingsmetoder till de traditionella, så började ju folk komma dit. Och här hade folk gått i 20 år obehandlade, många med PTSD och med förskräckliga upplevelser. Men det krävdes någon slags kulturell tolk där som förstod målgruppen och det svenska samhället.
Så det var ett ganska sedelärande exempel på sätt och vis. Nu har vi ju fokuserat på den somaliska gruppen eftersom det var den du lärde känna, och det här har ju egentligen ganska lite med brottslighet att göra. Men om vi tittar på exemplet då med familjen Al-Asin och hur de utnyttjar sin stora och delvis brottsliga och våldsamma familj för att stärka sitt inflytande i lokalsamhället. Vad tänker du utifrån det här vi har pratat om nu med synen på klan och släkt och familj och hur den ser ut i de här kulturerna jämfört med Sverige, och hur de på något sätt har använt det då för att bli mäktiga med ett våldskapital faktiskt?
Men det man måste förstå, att det här märkliga ordet då, klan, att det är ju någonting som existerar bortanför staten. När det inte finns någon stat, du kan inte ringa polisen, och finns det en polis så är du rädd för den. Och du vill sköta allting på egen hand. Det fostrar ju människor som på något sätt måste agera poliser själva. Man måste visa upp en hårdhet, inte ge vika, visa sig stark. Och det där fungerar ju exceptionellt bra i ett land som Sverige, där vi har en väldigt soft power, brukar man ju säga. Vi är ganska, vi är snälla, vänliga liksom så här. Och om man då kan ta yta, och det är ju långt ifrån alla som utnyttjar detta, men om man nu kan det och se att det är också ett sätt att tjäna pengar här, så kan då kriminella klanstrukturer växa fram, vilket då är naturligtvis oerhört allvarligt, eftersom blodspansbaserade kriminella är mycket, mycket, mycket svårare att komma åt, därför att lojaliteten inom gruppen är så oerhört stark. Och det är ju därför vi ser i länder som Italien, på Sicilien eller Kalabrien eller på Korsika, att den här klanbaserade maffian är oerhört svår att komma åt, därför att man äter sig in i systemet genom hot och genom total lojalitet med varandra.
Mm. Johanna Bäckström Lärneby, du har ju några exempel som jag tycker är rätt jobbiga att läsa egentligen. Det är sån här personer som hamnar i delo med den här familjen över ganska triviala saker, i alla fall i ett fall, till exempel den här killen som heter Mahmoud, som jag tror är ensamkommande, va?
Mm.
Där några väldigt små killar från familjen muckar med honom, och han sitter med en tjej och vill inte visa sig svag, så han går ut och ska tillrättavisa dem.
Mm.
Och vad händer sen?
Först så tillrättavisar han ju dem och puttar på dem, vad fan håller ni på med liksom, sådär. Och Mahmoud är 17 år då, har varit i Sverige ett år ungefär, och de puttar tillbaka, och Mahmouds kompis kommer ut och puttar igen, så en av dem ramlar i backen, och då ringer de till sina äldre bröder och släktingar, och det dröjer inte länge, för de är precis bredvid Angered centrum, att de kommer. Och Mahmoud och hans kompis blir jagade 100 meter till Angereds gymnasiet centré. De springer in där för att söka skydd, men då hinns de i kapp. Och så blir de misshandlade. Och Mahmoud blir riktigt
grovt
misshandlad.
Och då står han inför valet att försöka göra upp det här med dem då på något sätt. Och få någon kompensation kanske. Eller gå till polisen.
Ja, alltså i Mahmouds fall var det ju liksom, han var ju väldigt ny i Sverige och Angered. Så han hade ju inte jättebra koll på familjen. För det här var ju små killar från familjen som han kom i bråk med från första början. Och det var äldre släktingar som kom och skyddade dem då och slog ner honom. Han gick till polisen, berättade vad som hade hänt. Så får han ett samtal på kvällen. Då är det en från familjen som har slagit honom och säger så här: hörru du, vi vill att du kommer till ett möte. Vi vill prata med dig, vi är inte arga på dig. Vi kommer att hämta dig. Och så kom de och hämtade honom i en bil en kväll, det är november. Åker till ett industriområde. Och han är jätterädd.
Det kan man förstå.
Det kan man förstå. Han går ut ur bilen, då står...
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det vuxna män i en halvcirkel runt honom. De har en bil parkerad bredvid där de har passagerardörren öppen så att kupébelysningen syns. Och han ser en Kalashnikov som ligger, ett automatvapen som ligger mellan sätena. Och sen så säger de till honom att det vore bra om du inte pratade med polisen om mer och att du tog tillbaka anmälan.
Men otroligt nog så gör han inte det.
Nej.
Han går vidare. Varför gör han det?
Jag antar att Mahmoud har väldigt stort civilkurage.
Mm.
Han är en sån som vet att Sverige är ett fredligt land och att här sköter man konflikter genom polisen. Han litar på svenska myndigheterna. Så att han går till polisen och berättar. Och han vittnar också i rättegången. Så att de blir fällda till slut.
För övergrepp i rättssak också då. Mm. Och för ursprungsbrottet. Men ja. Hur klarar sig Mahmoud efter det här?
Redan under tingsrätten så finns han ju på hemlig ort. Och vittnar ju också på videolänk från den hemliga orten. Så att så han kan inte vara kvar i Göteborg eller i Angered. Utan göms undan.
Så det är ett ganska högt pris han betalar för de här principerna då, kan man säga.
Ja, tur är väl det kan jo, vi tycka. Vi som ändå vill ha det så.
Det finns ett annat exempel också som är mer långdraget och ännu mer kanske berörande kan jag tycka. Det är en tjej som du kallar Maria. Mm. Vars exman som hon har varit skild ifrån under många år har en skuld till familjen. Eller åtminstone har familjen tagit över indrivningen av skulden. Hon har ingenting, vad jag förstår, med sin exman att göra längre. Han bor någon, kanske utomlands eller långt härifrån. Men de ska då driva in skulden av henne. Mm. Och de ger sig inte. Mm. Hur påverkar det henne?
Ja, alltså först måste jag bara vara tydlig. Mm. Maria är en fiktiv person
så
som jag har hittat på. Och sen så har jag plockat händelser ur utpressningshistorier som jag har hört från företagare under flera år.
Just det, det står ju faktiskt i boken. Men det är likväl väldigt...
Alltså, alla
det
här händelser nu är autentiska.
Ja, det, de här
och en del av händelserna är det inte familjen som står bakom. Jag vill bara vara tydlig med
bra.
Det. Men just i det fallet, vad som hände i slutet med den företagaren, det var att hon var tvungen att flytta ifrån området, få skyddade personuppgifter för sig själv och sitt barn, och lever nu i en annan kommun än den som hon bodde i då.
Så det här att låta en skuld, hitta på en skuld eller låta den gå över till någon som inte har med saken att göra, det förekommer precis som i det här fiktiva exemplet?
Absolut, det är mycket större utsträckning än vad vi tror. Och det är ganska effektivt sätt också eftersom att det är hot om våld och våld som gör att det är så lätt att utpressa folk. Och när många betalar ju första gången och då blir man mjölkade på mer och mer och mer pengar. Så det där är otroligt effektivt eftersom att ingen vågar ju gå till polisen, eller väldigt få. Maria gjorde ju inte det till exempel.
Per Brinkemo, om man ska försöka förstå det här utifrån klanperspektivet då, så att säga, att man inte går till polisen utan att man ska lösa det själv, driva in skuld det själv, hela det här, ja, det är någon slags hederstänk på något sätt, att man ska visa att du kan inte behandla oss utan respekt. Och gör du det så kommer vi att ge igen. Eller hur ska man förstå det?
Ja, det här är ju hederskultur. Och där har jag själv försökt vidga hederskultur. För det har ju tidigare mest handlat om kyskhetsnormer och sådär. Och övervakarna och kvinnorna. Men det här är också hedersnormer. Hur man löser konflikter. Alltså ett agerande utifrån kollektiva principer. Och det visar ju sig också det här liksom att det är oftast man agerar i grupp. Eftersom man agerar och tänker bort polisen så måste man vara många, så att säga. Jag var för något år sedan i Jordanien och gjorde just skrev några reportage eller gjorde research där, och där kunde jag se att ett land som är hyfsat stabilt med en stat, där sker sådana här händelser som Johanna beskriver här. Det kan börja med en konflikt mellan två individer som eskalerar till att bli en klankonflikt. En kollektivistisk konflikt, alltså med mängder med människor som döda. Bortanför staten sker detta. Sen finns staten där parallellt också, precis som i Sverige. Ja, typ så. Mm.
Ja, Johanna?
Jo, jag skulle bara vilja tillägga att jag pratar ju med Abu Nisar om precis det här. Och han förklarar det för mig så här. När han går in och medlar mellan två familjer eller släkter eller kriminella gäng som är i luven på varandra, så han menar ju på att han hjälper polisen i de situationerna. Därför att han kommer in, han tycker inte att han tar polisens jobb, utan han ser till att konflikten upphör. Och han menar på att det är väl bra om de slutar skjuta på varandra, att han ser till att de slutar bråka helt enkelt och slutar fred, och att det blir någon slags kompensation dem emellan då. För han menar på att man blandar in polisen och polisen tar en till häktet och en till sjukhuset och sådär, att det blir bara obehagligt för dem som är inblandade. Att det är bättre att han kommer in, löser konflikten innan, man behöver inte blanda in samhället och allting är frid och fröjd. Så tycker han.
Ligger det någonting i det då? Om man försöker se det från hans perspektiv?
Ja, alltså, om man säger så här, om man tänker på den situationen Jag kan tänka, om det är två kriminella gäng som skjuter på varandra. Och så kallar man in abunisar som sitter och medlar med dem. Och sen så kommer de överens om att inte bråka, skjutningarna upphör. Då kan man ju tycka så, men det viktiga måste ju ändå vara att våldet upphör. Skitsamma hur det upphör, bara det upphör. För det är ju liksom, allmänheten kan ju bli skadad och ni vet allt det här som har hänt vid några tillfällen vid skjutningar. Så det är ju bra. Men om man tänker den tanken fullt ut så är det ju omöjlig, i alla fall om man tror på rättsstaten, vilket jag gör. Jag tycker alltid att det är bättre att det ska gå till polis och till domstol och så får det prövas.
Mm. Ja, men jag förstår, det är en paradox eller ett problem där.
Det finns ju något otroligt attraktivt i detta, där en stat är ju opersonlig och i en domstol till exempel så om någon är jävig eller har någon relation till den som står inför skranket så plockar man ju bort den personen. Det bygger på opersonlighet och det är väldigt långdragna sega processer och man måste vara ställt bortom rimligt tvivel att det var just den person som gjorde det. De här systemen är så snabba, de går väldigt snabbt och tvärt emot våra opersonliga system så är de personliga. Man vill gärna ha en medlare som på förhand känner familjen och som folk har tillit till. Och där i ligger den enorma attraktionen och svårigheten att komma åt ett sånt här konkurrerande system.
Är du lika orolig som Johanna för att det här ändå liksom inte är en väg att gå ens i enskilda fall för att det skulle urholka rättsstaten? Eller tror du att det här skulle kunna få fortleva parallellt i vissa subkulturer i Sverige?
Osmanska riket gjorde ju så. Man lät ju många av de klanerna i de olika länderna sköta konflikter upp till en viss nivå när det var väldigt, väldigt, väldigt grova brott eller brott mot den osmanska staten eller imperiet så blev det liksom en... Ja, staten som skötte det så att säga. Jag tror inte att det är en bra väg att gå för att det urgröper tilliten överhuvudtaget till staten, framförallt hos majoritetsbefolkningen. Mm. Och det räcker ju att det sker någon gång bara så ser ju unga människor att det finns ett annat system så att säga. Det blir farligt på sikt.
Dessutom så är det ju så oerhört många människor som far illa av att det är mäktiga patriarker med egna lagböcker som dömer efter eget huvud. Det är klart att för dem kanske kan det ju vara bra därför att de har ju makten att bestämma. Men alla andra då, alla liksom som sköter sig, som inte vill ha något annat än en oberoende domstolprövning. Ska de vara hänvisade till den här typen av olika lagböcker? Det är ju en absurd tanke när man har ett samhälle och en förvaltning som vi har i Sverige.
Om vi tar Mahmoud, vad erbjöds han i det konkreta fallet? Han hade alltså blivit grovt misshandlad. Vad hade varit det alternativet för hans del? Hade han fått någonting?
Han hade absolut inte fått någonting.
Inte en spänn?
Nej, han hade inte fått en spänn. Utan han skulle inte bli misshandlad igen om han inte tog tillbaka polisanmälan.
Det låter som en ganska dålig kompensation för att bli misshandlad.
Ja.
Per, du har ju ägnat många år åt att åka runt och föreläsa för olika myndigheter utifrån de kunskaper du har skaffat dig på det här området. Hur är det ställt med kunskaperna hos svenska myndigheter och andra aktörer när det gäller det här med klanmentalitet, hedersproblematik och så?
Jag har ju sett över tid en stor förändring. Alltså kunskapen har ökat betänkligt hos myndigheterna. Jag brukar säga att i det här fallet så ligger myndigheterna i stort, även om det absolut inte är någon perfekt kunskap eller någon jättedjup kunskap, men myndigheterna ligger faktiskt före både journalistkåren och akademin i Sverige. Det har ju inte bedrivits någon direkt forskning i ämnet och men eftersom man har konfronterat så tydligt både polis, åklagare, socialtjänster, lärare med den här problematiken men saknat begreppsapparat och så sen då hört att det här skulle kunna förklaras till stor del i alla fall med klanbegreppet så har det blivit en efterfrågan på det och där folk är väldigt ivriga att lära sig mer. Att få en terminologi, för vad har det här för rötter? Vad kommer det från? Hur ska vi hantera det?
Om vi ska då bli konkreta, ännu mer konkreta igen då, återkomma till familjen Alassim och din bok och berättelse Johanna Bäckström Lärneby. Så där beskriver ju du, framförallt i bokens andra del, hur myndigheterna successivt tuffar till sig och börjar sätta hårt mot hårt. Vad är det de gör? Och hur kan det tänkas ha influerats av det här som Per pratar om, att man förstår att man har att göra med en annan världsbild delvis?
Nej, men vad de gjorde var att 2015 när Ulf Melander blev ny polischef i Nordost så gör han en analys av hur det ser ut i området. Han hade ju en aning naturligtvis eftersom att han kände till familjen Alassim innan. Så han tittar och börjar räkna polisanmälningar. Hur ser det ut egentligen? Och det var då de kom fram till 200 anmälningar. Vi kan inte ha det så här i vårt lokalsamhälle. De ställer till för mycket förtret där helt enkelt. De är skadliga. Så han vände sig till operativa rådet i Stockholm och beskrev situationen och sa att vi måste göra en myndighetssamverkansinsats i Angered specifikt mot familjen Alassims makt. Vi måste slå ut den. Och fick gehör för sin begäran. Så sen 2017 så pågår det nu en myndighetssamverkansinsats.
Och vad betyder det? Vilka myndigheter pratar vi om och vad är det de gör då?
Det de gör rent konkret är att varannan onsdag så samlas de i polishuset i Hjällbo i Angered. Det är Försäkringskassan, det är Skatteverket, det är polisen, åklagaren, tullen. Det är socialtjänsten, ingen myndighet men ändå kommunen. Det är Ekobrottsmyndigheten. De sitter runt ett sammanträdesbord. De sitter med papper och penna. Någon har dator. Och sen så går de igenom personnummer, organisationsnummer. Vem har blivit stoppad i en bil? Vilken tid ska den personen egentligen vara på jobbet därför att han har fått ett bidrag från ett företag som har ett nystart? Allt det där kollar de och går igenom. De beslagtar kontanter, guldlänkar, han har ingen inkomst, dyra kläder, bilar. Vem står på bilarna, vem kör, när kör de, begår de brott, övervakning, skenskilsmässor.
Man brukar ju prata om likhet inför lagen. Kan man säga om man vill vara advokat för familjen Alassim att de behandlas faktiskt inte riktigt lika som andra individer om man tillhör den här familjen?
Eftersom att jag tror på rättsstaten så säger jag ju att ja, det gör de. Men när Abu Nisar säger till mig att de behandlas, att de jagas på grund av sitt namn av alla myndigheter, att de är ute efter dem bara på grund av att de heter Alassim, så har han alldeles rätt. För det är ju det insatsen går ut på. Han tycker ju att det är orättvist och han menar på att det finns vissa kriminella i den här familjen men man kan inte dra alla över en kam. Och det säger ju advokaten också. Så att de tycker ju att det här är ett övergrepp kan man säga.
Du beskriver ju polischefen Ulf Melander då som ju tycks vara en nyckelperson. Det krävs ju ofta någon som sätter fart på saker och ting. Vad är det som skiljer honom från kanske andra polischefer?
Jag skulle säga att han är väldigt orädd. Och orädd på det här sättet att... Han är orädd därför att han är inte jätterädd om sin karriär. Han tycker om sin karriär. Men det här är mitt sätt att jobba, säger han. Så här måste vi jobba. Vill ni inte ha det så kan ni ta någon annan som gör det jobbet. Jag känner att han har också jobbat själv ute i förorten under många, många, många år. Vilket gör att han har erfarenheter från Biskopsgården och från Backa och från Angered för den delen ute på gatan. Vilket gör att när hans poliser är ute på gatan och jobbar och möter en oerhört tuff verklighet. För det är ju de som tampas med grovt kriminella från familjen Alassim i vardagen på kvällar, på nätter. Det är de som får flera styck stoppar en bil och flera familjemedlemmar är snabbt där och ifrågasätter polisens arbete. Så oerhört hotfulla situationer. Det är klart att han vet vad de får utstå därför att han har varit det själv. Så att han är orädd och han har en väldigt tydlig bild av hur man måste samarbeta för att komma åt det.
Han verkar också ha någon slags respekt ändå för människorna bakom brottslingarna. Det finns ju en berättelse som du beskriver i boken där en av de männen som ska in och avtjäna fängelsestraff tigger om att få några dagars respit. Och då så fixar Ulf Melander så att man inte efterlyser honom och kör honom personligen till anstalten. 3 timmar
ja,
eller vad? Hur ska man, är det bra eller dåligt? Det är svårt att förstå.
Jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Men jag tänker att det är väl bra. Alltså det fanns väl inget... Det är klart att skulle han in en dag så skulle han ju in en dag. Men det kanske inte spelar så jättestor roll om han kommer på torsdagen eller om han kommer på tisdagen.
Och han fick prata med den här killen och lära sig mer om hur de tänker och fungerar i 3 timmar.
Exakt, exakt. Mm. Så det är klart att det finns en baktanke där. Att Ulf Melander är ju av åsikten att det går att prata med alla människor. Och att det är ju därför han har som mantra i Angered, så är det så här. Vi ska vara gränssättande. Det är höga, han har jättehöga krav på sina poliser. Gränssättande, men också relationsbyggande. Han menar på att i Sverige så måste man vara både och samtidigt. Vi är en så liten befolkning, så det går inte liksom som det är i Tyskland. Där jag också var och studera hur polisen i Essen jobbar mot klankriminalitet. Där har de en polis som är mer relationsbyggande, och sen så har de en styrka som är extremt gränssättande. Men de är ju så många i Tyskland. Mm. Så det är klart att där har de fler poliser.
Här kan man inte dela upp det på olika individer. Nej, han har också ett talesätt, eller man ska säga att ibland kommer vi med kängorna på och då är vi där för att gripa dig. Eller så tar vi av oss skorna och då är vi där för att samtala.
Exakt.
Och det är 2 olika förhållningssätt. Det verkar ju som att en hel del samhällsaktörer är rädda för den här familjen då. Och därför inte upprätthåller sin auktoritet egentligen, utan istället faller undan. Inte minst gäller väl det i skolan och på fastighetsbolaget och sådär. Mm. Är den rädslan befogad eller respekterar de människor som faktiskt sätter de här gränserna?
Det är en jättesvår fråga. Jag tror att den är befogad i vissa fall. Det är ju myndighetspersoner som har farit illa, som har fått bildäck sönderskurna och blivit hotade till livet på olika sätt vid flera tillfällen. Och det här är ju, det är inte så att de är småbrottslingar. Alltså det är ju människor som har gjort sig skyldiga till mord. Inte alla naturligtvis, det är ju någon enstaka, men de är grovt kriminella. Och som jag brukar tänka, det är väl klart att om man sitter så här, som du och jag sitter och pratar med dem, så är det ju ingen fara. Jag har ju varit hemma hos dem. Alla sönerna var ju hemma när jag gjorde intervjun. Jag har träffat dem flera gånger. Men jag har väl ingen aning om vad gör de när de snortar kokain eller tar 5 tabletter en sen natt och får för sig någonting. Det är ju inte så att impulskontroll är kriminellas bästa gren.
Alltså det kan vara lite både och, men som du beskriver, det finns ändå ett antal myndigheter här då, socialtjänst och skatteverk och tull och kronofogd och så vidare, som faktiskt ändå utför de här, inte minst socialtjänsten som tar i vissa fall deras barn ifrån dem. De gör det ändå, de vågar ändå, de bestämmer sig. Hur resonerar de, tror du, kring risker och så?
Jag tror att de resonerar att det här är vårt jobb och vi kan inte låta barn fara illa. Mm. Vi har en skyldighet att upprätthålla socialtjänstlagen och inga barn ska fara illa i Sverige. Alltså måste vi i vissa extrema fall tvångsomhänderta barn som far illa.
Per Brinkemo, hur samhället bemöter familjer och gemenskaper som av olika skäl då inte följer de normer och regler som gäller i Sverige, det är ju något som du har skrivit mycket om, funderat en hel del på. När du hör exemplet på hur myndigheterna liksom har satt hårt mot familjerna sin de här senaste åren, vad tänker du om det?
Jag har ju också träffat Ulf Melander flera gånger. Nu vet jag att han ogillar väldigt mycket att framstå som en hjälte. Men han, det är ingen slump att det är under hans ledarskap som till exempel Ulf Boström finns. Integrationspolisen som är ute och bygger relationer hela tiden. Men det är som Johanna säger, den här kombinationen av att ta kängorna på och att också socialisera sig med folk. Och visa att man finns där, att man bygger förtroenden. Men det glädjande är att det finns, alltså, nordöstra Göteborg är nog ett positivt exempel på hur man kan jobba och det finns säkert väldigt mycket utvecklingspotential där. Men jag vet ju också att Rio, Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet, är väl medvetna om det här runt om i landet.
Så det här är en modell som man håller på att ta efter på andra ställen, eller?
Ja, man åker, som Johanna också sa, ett studiebesök, både polis och åklagare till Berlin och till Essen i Tyskland, där man har längre erfarenhet av klankriminalitet, vilket då till skillnad från Sverige är väldigt mycket omskrivet och debatterat också bland politiker. I Sverige är det ju nästan bara Johanna som journalist, jag räknar mig väl inte längre till skrået så. Men ja, säg att det är Johanna och jag som har skrivit om det här i någon djupare mening. Men i Tyskland är det annorlunda. Det är en issue där. Okay.
Hur tror du att människor som är vana vid, som vi har varit inne på, svaga stater, dysfunktionella stater, hur de reagerar när staten visar sig vara stark och visar att den menar vad den säger? Blir det ökad konflikt eller kan det bli tvärtom?
Ja, det är jättesvårt att svara på, men det, ja, återigen, det är den kombinationen av en fysisk närvaro av kvarterspoliser, men också att sätta hårt mot hårt när det behövs.
Johanna, alla Sims, det finns ju en bra beskrivning i boken där, som handlar om tvångsomhändertagandet av de här barnen, eller ett barn framförallt, som du tycker är ett exempel på att det har hänt någonting. Mm. De ställer inte till med ett upplopp, utan vad gör de?
Vad de gör är att de är väldigt upprörda för att barnen tvångsomhändertas och vill till varje pris få tillbaka. Det är särskilt ett litet barn som var bara 5 år när han tvångsomhändertogs. Och de protesterar mot detta. Och vad de gör är att de skickar in en tillståndsansökan till polisen för att få demonstrationstillstånd utanför Blå stället i Angered, där stadsdelsnämnden har sina politiska möten. Mm. Nu har de flesta av lyssnarna förmodligen inte varit i Angered, men i Angered centrum så finns det, vid Blå stället så är det en lokal med glasväggar från golv till tak, nästan som ett akvarium, och där inne så har politikerna sina möten. Så man står liksom och tittar in, och precis utanför där så protesterade familjen Alassim. De hade plakat, de var svartklädda och de var, jag vet inte hur många det var, 200 pers kanske.
Och de var inte våldsamma, utan det var en vanlig hederlig demonstration.
Det var en vanlig, lugn, hederlig demonstration. De hade en megafon, Abu Nisar höll tal och pratade till alla. Det var fler som höll tal. Och sen så välkomnades de in på nämndmötet för att också prata direkt till politikerna. Inte Abu Nisar, det var några stycken representanter för familjen.
Det låter som en framgång på något sätt ändå.
Jag tycker absolut att det är en framgång. Mm. Jag tycker absolut att det är en framgång. Och hade det varit för 2 år sedan, eller 3 år tidigare, då hade de kunnat lika gärna kasta sten mot polisen och inte alls tänkt på att sköta sig på det här sättet. Mm. Ulf Melander skickat sms till till pojkens pappa efteråt. Mm. Och där han skrev så här: bra att ni höll demonstrationen lugn. Det kanske man inte ska behöva skicka. Mm. Men i det här fallet så tror jag ändå att det var bra.
Det vill väl till förstås då att de också känner att leder till något som är bättre än den andra metoden att ställa till elände och våld. Och så. Per, det är ju ofta vi jämför invandrarlandet Sverige med de möjligheter och problem som invandrarlandet USA hade under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. I USA var ju alla i någon mening immigranter. I Sverige är det ju inte riktigt så, för det finns en ganska stor majoritet som har bott här i generationer. Tror du att det innebär en avgörande skillnad när man ska jämföra hur USA lyckades ändå integrera i någon mening sina invandrare?
Jag tror att det spelar roll. Alltså i Sverige, alltså inget land är ju färdigbyggt, men det är ändå en väldigt väldefinierad och väldigt unik stat, en välfärdsstat med och det visar ju alla siffror, med oerhört hög tillit både interpersonellt och till myndigheter. I USA var det ju, man fick sig en bit mark till en billig peng och kunde börja om på nytt och fortsätta det värv ofta om man var bonde till exempel, att fortsätta det värv man var van vid hemlandet, och där skapade man tillsammans landet USA, och det har ju inte varit konfliktfritt på något sätt, och det ser vi ju idag konsekvenserna av.
Jag tänker ändå att ibland när jag vill känna mig lite hoppfull så tänker jag att irländare, de var liksom brottsliga och det var maffia, och italienarna var maffia, svenskarna var fattiga och polacker och så vidare hade problem i USA inledningsvis, men nu är alla amerikaner och de flesta har det väl ändå ganska bra. Kan man tänka sig att det blir så i Sverige, att nu pratar vi mycket om de här problemen, men om vi tittar i kristallkulan 50 år framåt så är liksom, det är ingen issue att vara somalier i Sverige, för det finns jättemånga och de är tandläkare och de är doktorer och företagsledare, precis som i USA, som irländare kan bli presidenter i USA. Kan det bli så? Har jag skäl att vara hoppfull precis på det sättet?
Ja, det får ju tiden utvisa. Man kan ju hoppas det, men jag tror första generationen är alltid svår. Det är svårt att byta land. Det vet jag som precis har bott i Spanien ett år. Det var inte så enkelt. Andra, får man med andra generationen så finns det förutsättningar för att den rotfastheten eller vad säger liksom integrationen sätter sig då. För då kommer de i sin tur att integrera andra. Men om andra generationen går förlorad, vilket det finns alldeles för många tecken på hos alldeles för många människor nu, så då det riskerar permanentas utanförskapet.
Mm. Johanna, vad tror du? Alltså det här är ju ett sätt, det här är en slags kraftmätning mellan den här klanidén då, liksom en helt annan typ av rättsskipning, en helt annan typ av samhälle och vårt byråkratiska, torra men ganska, ganska välordnade samhälle. Vem vinner och hur?
Ja, nej, men där finns det ju ingen tvekan om svaret. Nej. Det är klart att Sverige vinner. Mm. Det här är ju liksom marginellt ändå, det måste vi ändå komma ihåg. Vi har ju en hel förvaltning och du vet allt som vi har byggt upp under så lång tid. Däremot så tror jag det är jätteviktigt att lära sig mer om de här strukturerna och bekämpa dem. Verkligen, verkligen bekämpa dem. Jag tror att myndigheterna i Nordost är någonting på spåret. Och jag önskar att fler förorter tog efter. Jag tror inte på punktinsatser som Rimfrost och det här som det pratas om nu. Eller som de har haft. Då jag tror att man måste jobba lugnt och metodiskt. Och att alla myndigheter hjälps åt och kommer åt dem från flera olika håll. För det gör också att alla vanliga människor som bor i Angered och som vill sköta sig, de ser att myndigheterna gör någonting. Och det i sin tur gör att tilliten till myndigheter ökar. Så jag är absolut hoppfull. Men jag tror att man måste räkna med att det dröjer väldigt länge. För vad man ska komma ihåg också är, när man hör politiker prata om att vi måste stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng och så. Och det måste vi ju naturligtvis, det tror jag alla är överens om. Men i det här fallet finns det ingen nyrekrytering. Därför att du föds in i de här familjerna. Det gör att, precis som Per var inne på förut, att det är oerhört svårt att komma åt den här lojaliteten. Så jag tror att man måste börja väldigt, väldigt tidigt. Se till att barnen går i förskola. Se till att de får lära sig svenska språket. Se till att de går i skolan. Skolplikt, skolplikt, skolplikt.
Det som han Frank Richter säger i din bok, han som är polis, tror jag, i Tyskland. Ja. Att det här är... gifter sig ganska dåligt med det politiska systemet med 4-5-åriga valperioder, för det här tar 15-20 år innan vi kan börja se en skillnad faktiskt.
Absolut, och politiker vill ju stå på listorna så att de kan bli omvalda, för annars, ni vet ju hur höga arvoden politiker har, och det är klart att om du inte står på en valbar plats för att du kommer med impopulära förslag, då kanske du måste sänka din levnadskostnad till hälften om du har ett civilt jobb som kanske inte alls är lika hög som arvodet du har som politiker.
Per, vad tror du? Kan en politiker liksom gå till val på det här kommer bara bli sämre, men när jag har slutat som politiker om 20 år, då kommer vi kunna skörda frukterna av det vi gör nu. Funkar det?
Ja, tack för den frågan.
Det kommer ju inte att bli sämre. Vi sa ju att det kommer bli lite bättre.
Ja, man kan ju hoppas i alla fall på ryggrad hos fler. Det är en hel del politiker som jag har pratat med som de ser ju det här nu och börjar lite smått formulera. Ingen nämnd, ingen glömd, men jag tror att även där finns en växande insikt om detta, men att gå till val på det, det är vitt 17.
Ni ska få varsin jättefluffig fråga som avslutning. Det här samtalet har ju på olika sätt kretsat kring det här med framväxten av parallella samhällsstrukturer, rättssystem och klanmentalitet och så. Om ni skulle vilja ge myndigheterna liksom ett råd som bygger på den erfarenhet ni har skaffat er, alltså vad ska man göra för att vi ska hamna på rätt köl här? Om vi börjar med dig, Per, vad skulle du säga?
Det är den svåraste frågan av alla. Jag menar så här, det går inte att komma ifrån att antal nyanlända spelar roll. Alltså om en familj flyttar till Eslöv från Irak, så kommer de förr eller senare och ganska snabbt sugas upp av lokalsamhället. Men bor det flera hundra irakiska familjer i Eslöv, så kommer det, eller det blir möjligt att upprätthålla traditionella strukturer på ett helt annat sätt. Så det handlar ju mycket om var människor hamnar och antalet. Det är en aspekt på det. Det finns flera.
Såklart. Det är en aspekt som just nu ju politikerna håller på faktiskt att brottas med hur migrationspolitiken ska se ut framåt. Så vi får se. Johanna, vad skulle du säga då? Om man vill komma till rätta med det här med parallella rättssystem, parallella samhällsstrukturer, klantänkande?
Jag tror att man måste absolut jobba med samarbeten. Samarbete, samarbete, samarbete och långsiktighet. Och ha respekt också för att det är väldigt komplicerade frågor. Därför att deras världsbild är så långt ifrån våran världsbild. Och det ska man ha respekt för att det är svårt och komplicerat. Och se till att lära sig mycket om det. Därför att då kan vi lättare se strukturerna. Om du förstår vad jag menar. Och sen så sätta hårt mot hårt och inte acceptera något som helst klansystem eller parallellt rättssamhälle. För det är så många som far illa i det.
Säger Johanna Bäckström Lerneby, journalist, författare till boken Familjen som vi har pratat om här. Tack så mycket för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack.
Tack till dig, Per Brinkemo, som är föreläsare, journalist i någon mening fortfarande, författare och till boken bland annat då Mellan klan och stat som nyligen kom ut i, vad är det, 7:e upplagan?
Ja.
Ja, det får vi gratulera till. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack.
Och därmed så önskar vi er som följer oss på Kvartal och fredagsintervjun en varm och härlig sommar. Det här är sista avsnittet inför sommaren. Vi återkommer som vanligt i början av augusti. Vi hörs då. Hej då.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen. På IKEA.